Från och med det här avsnittet av podcasten Staden har vi en ny samarbetspartner, Arkitema Arkitekter. Och ni kommer få möta dem under året som kommer i ett antal temaavsnitt, korta temaavsnitt som vi kommer göra tillsammans med dem under året. De kommer släppas i våran poddplattform mellan våra egna avsnitt. De blir 15-20 minuter långa och kommer ha teman som vi hoppas ska vara intressanta för alla er som lyssnar. Så håll ögonen öppna så får ni höra dem. Vi är naturligtvis väldigt tacksamma och glada över att kunna ha en ny huvudsamarbetspartner så att vi kan fortsätta göra den här podden som vi tycker så mycket om att göra och som jag hoppas att ni också tycker om att lyssna på. Vi har fortsatt stöd ifrån Sveriges arkitekter. Nu kör vi!
Jag fick ofta följa med till min pappas jobb i slutet på 70-talet. Jag kanske var 10-12 år gammal. Till ett kontor för elektriker. Min far var elektriker och byggledare någonstans i centrala Sundbyberg. Jag minns inte riktigt var, men jag kommer ihåg ingången på gaven mot gatan. Man gick in på gaven. Mm. Men vad jag framförallt minns så är det alla backarna som vi gick. Och hur snabbt liksom staden tystnade bakom en när man började gå upp för de här brant lutande gatorna. Och enstaka människor drog sina shoppingväskor på hjul upp för. Jag förmodar att de alla var gamla människor.
Mm, åtminstone i din föreställning.
Ja, det var så vardagsvanligt. Och i mitt minne kanske också lite, jag vet inte, oglamoröst, lite solkigt.
Ja, men jag undrar om det där verkligen var bara din föreställning om Sundbyberg. För det verkar ha varit mångas föreställning. Mm. Hasse och Tage har sjungit om Sundbyberg. Allan Edwall har gjort det. Och alla just med den där lite kantstötta, uppgivna vardagsrealismen från förstaden.
Mm, ja, men Sundbyberg är liksom Södermalm kan man säga. Två urbana platser i Sverige vars rykte föregår verkligheten. Alla har en idé om de här platserna fast man kanske inte ens, eller kanske aldrig har varit där. Mm. Men om man stannar ett tag i Sundbyberg och börjar vandra, eller som vi gjorde, trampa genom dess stadsdelar, så kommer man att märka att det är som en stor gryta på långkok.
Precis. Alla bostadsområden och stadsbyggnadsplaner och arkitekturepoker som lagts ner där sedan järnvägen anlades mellan Stockholm och Västerås på 1870-talet har skapat en som en märklig, mustig, näringsrik brygd. Man har liksom gjort vad man måste för att folk ska få bo och leva så gott det går. Mm. Och så blev det en stad till slut.
Mm. Kanske människan ändå är alltings mått vid Bällstaviken.
Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar.
Och jag heter Håkan Forssell.
Det finns en gata i Sundbyberg som heter Fågelsången. Den går mellan två bergsparker. En där kyrkan ligger och en med vattentornet. Fågelsången är en typisk gata, upplevde jag det som, i Sundbyberg, för den liksom slutar i himlen. Man blir ofta stående i slutet av en gata vid en kant, framför en trappa i slutet av en backe i början av en brant. Mm. Så att man kan gömma sig på höjder i Sundbyberg. Och det gäller liksom här i kanten av liksom den centrala rutnätstaden från 1800-talets slut, men det gäller också i Stora Ursvik, i Hallonbergen, i Storskogen, i Ör, i Duvbo, i Rissne. Men om man stannar kvar en liten stund här nedanför vattentornet och berget, så är det det där som du pratade om i början, att staden tystnar snabbt.
Mm.
Det här är en sån här skiljelinje där liksom en bergsbrant, det här liksom illustreras, de här backarna som du gick som barn.
Mm.
För vi är två kvarter från Sturegatan i Sundbyberg, stadens livligaste affärsgata, Nöjesgatan, Restauranggatan. Och här har vi liksom gått upp två tvärgator upp och det har tystnat. Det är som staden har ett väldigt stort djup. Du vet, som att man dyker snabbt ner i tystnaden från någonting väldigt högljutt.
Mm.
Du är som ovanför vattenytan och sen boom, en meter ner så är du liksom i tystnad. Det är en kort avstånd mellan väldigt livlighet och tystnad.
Mm. Ja, den här topografin, den är ju liksom... Den är ju väldigt präglande för staden.
Mm.
Och hur den också bryter upp staden lite grann. Alltså det som känns när man tittar på en karta som att det skulle ligga nära, att det bara är runt hörnet eller över en gata, visar sig vara väldigt långt bort. Eller det är oöverstigligt besvärligt för att det liksom är berg och det är höjder i vägen som skapar de här barriärerna.
Mm.
Och det ligger ju, som du sa också, en gammal rutnätsplan, en stadsplan från 1898 här i botten, som har varit helt, den har inte tagit någon hänsyn till det här topografiska egenheterna, utan där är fyrkantsrutorna liksom bara lagda över terrängen.
Mm. Och det är ju intressant för att en rutnätsstats själ eller idé är ju att skapa korta avstånd. En sorts kapitalismens liksom pragmatism. Vi ska gå fort och leverera saker mellan olika gathörn. Men där stöter ju på patrull här. Det liksom skapas ett glapp eller ett hack i den där. Och bebyggelsen tvingas att anpassa sig och böja sig och underkasta sig lite grann. Eller den underkastar sig inte, men den får just anpassa sig till det som den har framför sig. Om man står där uppe vid vattentornet så går en trappa ner till Vegagatan. Och då kommer man ner på Vegagatan och där finns en byst av stadens grundare kan man nästan säga. Eller åtminstone möjliggörare, Anders Petter Lövström. Han står i parken där. Och då kommer man ner på gatan där och sen så fortsätter man ytterligare en bit ner och sen är man nere på Sturegatan, den stora huvudgatan, och då tänker man att Sturegatan som är en Sundbybergs storgata så att säga, den, när man går den så ska man hamna vid ett torg eller åtminstone vid ett stadshus eller vid någon sorts monumental slutpunkt, men den slutar också högst upp på en backe, man blir stående där uppe och så om man har cykel som vi hade så rullar man tillbaka ner igen.
Ja, det var ju en gammal stadsplanerare i Sundbyberg som hade yttrat att terrängen är motspänstig.
Mm.
Den, liksom, den är lite besvärlig att jobba med. Man har någonting att jobba med i Sundbyberg om man ska planera stad.
Ja, verkligen. Och jag hittade en artikel från 1870-talet av signaturen Anur. Han beskriver Sundbyberg som en intressant bekantskap. Det här är när staden precis har börjat växa kring järnvägen. Många salubodar, ett oupphörligt pipande av ångbåtar och järnvägståg och den friska barrträdsluften från den omgivande skogen. Med sin sällsamma blandning av stad och land. Och det är så ont om sådana här intressanta bekantskaper, säger han, i vår slätstrukna och förnissade värld.
Mm. Men om man nu vandrar omkring i denna rutnätsplan i centrala Sundbyberg så är det ju liksom inte riktigt vad man kanske förväntar sig ändå att man möter i form av bostadsbebyggelse.
Nej.
För den här rutnätsplanen har inte enbart, kanske inte ens majoriteten av kvarteren är byggda i gamla stenhus. Det finns en del.
Mm.
Men den huvudsakliga intrycket är att man vandrar i en rutnätsplan där man har lagt in lamellhus.
Ja.
Och det här är ju ett resultat av en stadsplan som kom 1942 som liksom har kombinerat den här äldre stenstadsidén med funktionalism helt enkelt.
Mm.
Och den kombinationen är väldigt särpräglande för, eftersom den är så dominerande, särpräglande för centrala Sundbyberg. Det skapar också någon form av öppenhet i kvarterstaden utan att det för den del slutar att vara en kvarterstad.
Nej, det är som att två tider tillåts att mötas. Och det som är så intressant med det tycker jag, det är just det där vi pratar om, att topografin. För att om funktionalismen var bra på någonting så var det ju på att förstå landskap.
Mm.
Att anpassa hus till landskap, att släppa in berg mellan husen, att bevara tallar, att skapa det där. Och på något sätt var det som att Sundbyberg väntade på den typen av modernism som förstod det. Fast man hade försätts med ett rutnät. Så när den väl kliver in i rutnätsplanen så är det som en perfect match liksom, på något vis. Och så, men då tänkte jag också, för först tänkte jag när vi kom dit att ja, men det är säkert så här jättetråkigt att man har rivit en massa fina stenhus, jugendhus från 1910 och, och så har modernismen med sin vanliga liksom självgodhet sagt att nu är det nya tider, luft och ljus ska in. Men så var det ju inte heller, utan det som beskrivs när man kommer in i liksom 1940-talet, så är det, det finns lite trävillor, mycket dåligt underhållna småhus egentligen, en ganska lantlig och obebyggt rutnät.
Det är den här barrdoften som han kände i slutet på 1800-talet var fortfarande närvarande säkert liksom.
Ja, precis.
I början av 1900-talet också.
Och de få stenhus som fanns, de behöll man helt enkelt, och de står ju där fortfarande. Och det där som du också berättade i början, att du gick in på Gaven.
Ja.
Det är inte heller liksom, jag menar, det tioåriga jag vandrar ju in i en tanke här, ja. I en stadsplan.
Ja.
De här lamellhusen ligger ju just med gavlarna mot söder. Så att många entréer är ju in just från Gaven. Och det man ser till exempel när vi kommer ner där från Bergsparken från vattentornet ner till Lövströms byst och ner på Vegagatan. Där står just ett funkishus med Gaven, och så har man adderat en liten, som en paviljong framför med lokaler i, som är liksom gavelbyggnaden. Väldigt elegant, liksom urbant, men i modernistisk liksom kostym.
Mm-mm.
Och jag tänker, det är ju något omisskännligt som beberg i den här krocken mellan den öppna staden och den slutna kvarterstaden, som för in oss på kanske det mest, en av de mest välkända litterära beskrivningarna och texterna om Sundbyberg, nämligen Ragnar Thorsis dikt Sundbybergsprologen, som han skrev på uppdrag av Sundbybergs stad faktiskt till deras 25-års jubileum.
Som stad, ja.
Ja, som stad 1951. Och den är ju mest känd för sin slutstrof, som framförallt Olof Palme, men många socialdemokrater citerade under efterkrigstiden. En öppen stad, ej en befäst, bygger vi gemensamt. Dess ljus slår upp mot rymdens ensamhet.
Den där dikten är ju nästan som en arbetar som pastoral på något sätt. Det är unika boxen och hjärtat i arbetsbyxor, och det är liksom rymden. Månen lyser liksom över Bellsta River.
Ja.
Jag kan förstå att man vill, om man är socialdemokrat på 50-talet, så vill man gärna dra några strofer ur den här.
Men den är ju väldigt placerad i Sundbyberg. Det här 25-årsjubileet 1951, i helgens nyheter på nyårsdagen 1951, dagen efter 25-årsfirandet, så kunde man läsa att staden har gjort sig känd som en praktisk men estetiskt föga utsvävande stad. Men Ragnar Thorsi-dikten, den är ju väldigt på plats i den här praktiska men estetiskt föga utsvävande staden. Anders Petter Löfström dyker upp i den som skuggpatronen, som en gammaldags framtidsman.
Den här, det är alltså Sundbybergs grundare.
Ja, just det. Han som med bysten där. Och precis när vi, den där trappan nedanför vattentornet vi står vid, den är ju med här. Lätt löper foten upp för tornparkstrappan, riktad snett mot skyn. Som sprängd ur bergskristall syns staden glimma, rappad av snö och täckt av frostens tak. Så att den är väldigt närvarande, över tidens sus i tallar, över årens flykt. Alltså den här naturen vi pratar om, den här luften och ljuset som finns inskriven i den här arbetarstaden, den möts också i den här dikten. I rymden och i arbetet som finns liksom inskrivet i det här luftiga, bergiga rutnätet.
Annars gjorde ju sig Sundbyberg ganska tidigt sig känd som motsättningarnas stad. Till och med de brutala motsättningarnas stad kallade man Sundbyberg för i Svenska Dagbladet 1942. Den alltså, rubriken var En resa till Sundbyberg utan fördomar. Det finns inget förljuget effektsökeri med Sundbyberg. Man har inte skapat någon slags tillgjord traditionalism. Inte heller försöker man verka som ett gammalt kultursamhälle, utan visar upp ärligt som man är. Och det här är ändå liksom, 1942 är ju, ja, det är ju den här tiden då den centrala delen kläds i lamellskrud.
Mm.
Men det är också före de andra stadsdelarna börjar att planeras och växa.
Mm.
Och som sagt, vi har ju liksom antytt nu att vi har ju rört oss genom Sundbyberg upp och ner för deras, där stadsdelarna ligger på, högt uppe på bergskullarna.
Mm.
Vi fick låna Sundbybergs kommuns elcyklar faktiskt. Mm.
Det var helt rimligt att de hade elcyklar.
Ja, jag tänkte att det var lite fånigt, men det var väldigt behagligt för att det gick väldigt mycket upp och ner, som sagt. Och det är de brutala motsättningarna i stad, det kan man ju onekligen säga.
Mm.
Det svänger ifrån liksom egna hemsområden från slutet av 1800-talet i form av Dubo med vackra villor på ganska små tomter, trängs på en bergsknalle, och bara strax mitt över så ligger liksom Hallonbergen ifrån början av 70-talet.
Mm.
Det som just Olof Palme invigde 1973 och kallade för Sveriges bästa bostadsområde.
Mm. Det är ju det där du säger, de där motsättningarna och närheten mellan de här olika epokerna, tiderna, stilerna.
Ja, de trängs ju med varandra i den där kommunen.
Ja.
Det går väldigt fort att röra sig mellan de olika tidslagren.
Ja, och det kan få oss att liksom bara, vi kan göra den där rörelsen lite grann. Om vi tänker oss att vi stannar kvar då i Hallonbergen till exempel, som är ett av de där, en av de där bergsbyarna, en av de sex bergsbyarna i Sundbyberg.
Mm.
Det var ju just om denna stadsdel som planarkitekten Leif Sandahl, som du citerade förut, sa det här om att det var en motspänstig terräng.
Mm.
Det var en elak typ av terräng som inte var lätt att liksom ta fasta på. Men där uppe lägger man i alla fall det här miljonprogramsområdet. Och det är intressant för att jag tror många har en bild av Hallonbergen när man har stått just nedanför berget och tittat upp på det.
Mm.
För står man nedanför berget och tittar upp så ser det väldigt storskaligt ut och nästan lite skräckinjagande. Och så cyklar man upp där och befinner sig uppe på berget och då krymper det liksom och blir ganska intimt och nära på ett sätt Vi cyklar liksom upp och så upp på de här platåerna där bostadshusen ligger, och sen fortsätter man upp genom en gles tallskog hela vägen upp på höjden, och så kan man se ut över hela Sundbyberg. Och en sak som jag tyckte var intressant med Hallonbergen när det byggdes, det var att det byggdes alltså tusentals nya lägenheter i Hallonbergen.
Mm.
Men befolkningen i Sundbyberg ökade inte.
Mm.
Så att
det var bara en intern förflyttning av människor, eller?
Det som Hallonbergen gjorde, det var att den gav folk mer plats att bo på.
Ja, de trångbodda.
De trångbodda fick plats.
Ja.
Och det här är ju i början på 70-talet, som är ju en intressant tid, för att det är ju där någonstans som svenska familjer och medborgare just börjar kanske känna den här att man börjar få rum och ta plats.
Mm.
Det är någonstans där i början på 70-talet också som definitionen av trångboddhet ändras. Från att ha varit att om man är trångbodd och man bor två personer i rum. Men från och med början på 1970-talet så är trångboddhet definierar sig som att man inte har ett eget rum.
Okay.
Och den där definitionen lever ju kvar fortfarande delvis, även om man börjat se över den nu. Men det är den där bergsbyn byggs för att ge människor liksom ett eget rum i någon mening.
Mm. En sak som är väldigt intressant att notera när det gäller Sundbyberg, det är ju om man ska ta åren som föregick i planeringen och byggandet av Hallonbergen, det är ju att Sundbyberg faktiskt inte har så mycket 60-tal, eller nästan inget 60-tal alls. Sundbybergs bebyggelse hade redan blivit modern och ganska storskalig innan 60-talet. Och man, ingen rivningsvåg,
nej,
svepte över centrala Sundbyberg, utan liksom, man hade redan fyllt sina kvartersrutor med lamellhus från 40- och 50-talet.
Mm.
Och det där ger, man inser hur mycket mycket 60-talet ändå har präglat svenska stadskärnor. Mm. Så att man reagerar när det årtiondet liksom inte infinner sig, som i centrala Sundbyberg nu.
Mm. Jag tänker att de här bergsknallarna som finns runt om i Sundbyberg, de har fått ta hand om epokerna.
Ja.
Så att centrum har fått ligga, ja men, sen 40-talet nästan helt, nästan delvis orört, eller och puttra på.
Mm.
Och så har man haft, ja, vi har en bergknalle här, där gör vi Hallonbergen. Och intill Hallonberg finns ju en bergknalle till, där ett annat decennium har fått berätta sin historia. Och det är ju Rissne.
Ja. Du hade ju metaforen av bergsbyn. Och det är, Hallonberg är ju ett miljonprogram, men Rissne är ju faktiskt typ en bergsby.
Ja, den är ju byggd som en bergsby.
Ja, den är byggd som en italiensk bergsby. Det är liksom när bebyggelsen sluter sig kring gårdar, och det är väldigt intimt, det är väldigt grannskapsaktigt. Och det här är ju ett 80-tal, men ändå ganska med tydliga idéer om vad man vill åstadkomma för någonting som är radikalt annorlunda mot det som uppfördes på 70-talet.
Mm. Men man har ju den här idén till exempel som att det ska vara de här vägarna som slingras upp på höjderna i Rissne, in bland gårdarna. Det skulle ju vara också bilvägar. Det skulle inte vara trafikseparerat, utan bilen skulle få åka upp och slingras upp tillsammans med de lekande barnen som skulle vara där uppe. Man ser framför sig, va, den här italienska bergsbyn. Lekande barn på torget, de puttrande citroängerna. För att vi är ju egentligen bara också ett stenkast från ganska stora vägar genom
motorvägar.
Så att det tystnar ju väldigt snabbt även här. Man drar sig undan från trafikspagettins McDonalds-restauranger in i Rissne och upp på höjden, och så hör man fågelsången. Liksom.
När vi är i Rissne så märker vi också att det är många av de här stadsdelarna som vi trampar igenom står inför liksom förändring. Det kommer att hända någonting, och det beror ju på att det planeras och dras nu för den nya tvärbanan.
Mm. Spårvagnssystemet i Stockholm växer.
Just det, det växer, och det ska liksom nu gå till stora delar också genom Sundbybergs kommun, mer än vad den har gjort tidigare. Mm. Ytterligare en dragning. Och här visar det sig att liksom centrumbildningen i Rissne, nedanför de här bergsbyarna, så finns det ju en tunnelbanestation, en tunnelbanegång, en liten centrumbildning där man kan handla lite sådär affärer och någon pizzeria.
Ett åttkantigt hus som vår ciceron som vi hade där, Håkan Blank, beskrev som ett hus som byggdes för att det inte skulle ha någon baksida, men resultatet blev att det fick bara baksidor.
Men man förstår ju att om det kommer en spårvagn precis genom detta, denna centrumbildning precis utanför tunnelbanestationen, så har ju Rissne ett ganska fint läge. Det blir liksom en trafikknut att räkna med, vilket då inte stadsdelen har varit tidigare.
Nej. Och det där dalstråket nedanför Rissne går ju sen vidare förbi Hallonbergen och hela vägen ner mot Lötsjön. Mm. Och vi cyklar genom det. Ett väldigt härligt liksom, stråk av dalgång bort till det som heter Golfängarna, där man har sina stora midsommarfester med tusentals människor varje år. Och sen vänder vi upp igen på ytterligare ett berg, Storskogen. Och där är vi då inne i 1950-talet.
Ja.
Carl Evin Sandberg ritade planen och i stort sett alla husen där uppe. Högst upp där ligger ju då Näckrosens tunnelbanestation. Vi är direkt dikt an gränsen mot Solna här, filmstaden.
Och, ja, det är förvirrande för mig, för att det är som tunnelbanestationen Näckrosen har alltså en uppgång i Solna och en uppgång i Sundbyberg.
Just det.
Ja.
Och jag läste en rolig beskrivning av Storskogen. Den här tall och gran och lövskogen som är där uppe. Ängar med blommor. Och många gjorde utflykter hit innan den här delarna började bebyggas.
Mm.
Och den gränsar mot Stråsunda. Och så läste jag, i bergsskrevorna utkämpades gängkrig mellan råsuggar, alltså Råsunda, ungdomar, och Sundbybergs ungdomar. Miljön var som klippt och skuren ur en pilsnerfilm från 1930-talet. Beskriver, det här är Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag som beskriver området i en bok om det, så att säga. Så att här finns liksom en stor skog med bergsgrevor precis på gränsen till Solna, där man bygger ett 50-talsområde som, ja men, det är väldigt lätt att tycka om.
Ja, det är det verkligen. Det är väldigt fint. Och både allt ifrån de stora punkthusen till... det finns en 50-talsbebyggelse i närheten av just Näckrosens kvarterscentrum. Mm. Som är som en stor hästskoformad.
Korven kallas den.
Korven kallas det för. Det är lite som Hofeiser Siedlung i Sundbybergs egen Hofeiser Siedlung. Mm. Och det känns lite, nästan lite bortglömt. Det är som att man har sänkt ner den här 50-talsbebyggelsen i... ja, nästan som i någon slags bevarande formalin. Mm. Och det är också väldigt närvarande. Skogen är väldigt närvarande i planeringen.
Mm.
Och samtidigt är det liksom urbant och nära till allt. Mm. Så det, ja, det är som sagt, det är som du säger, det är väldigt lätt att tycka om det här området.
Ja, men den är också färgsatt. Den är inte, den är liksom, den är färgsatt så här, tallbarksgrön, tallbarksbrun. Den har liksom, jag kommer att tänka på Onkel Toms hytte
också i Berlin.
Också i Berlin. Mm. Den här modernismens omsorg om färg också.
Mm.
Och om att ja, om skönhet i någon mening. Och vi börjar ju här uppe på höjden formulera en tanke som vi ska återkomma till om Sundbyberg som liksom någonting som har fått nya tillägg hela tiden, men som hela tiden har varit befunnit i samma långsamma långkok.
Ja.
Saker har fått ta plats ganska naturligt i någonting gemensamt, i någonting stort, en stor gryta liksom, och där saker har sänkts ner och anpassat sig till terräng och till medborgare och i en sorts omsorg om det.
Ja, det är också någonting ganska utan några större åthävor.
Mm.
Alltså de flamboyanta kommunpolitikerna har ju kanske funnits här också, men ganska snart lämnat kommunen, för det liksom gick inte göra den där formen av liksom starka avtryck, utan saker och ting hamnar ner i den där grytan. Man bygger för människor, man går vidare.
Mm.
Som Håkan Blank då, som våran ciceron som är landskapsarkitekt i kommunen, sa att det, vi har gjort det vi tycker att vi bör göra.
Mm.
Och så är det inte så mycket mer än så.
Nej.
Och det är ju allt.
Hör du hur skålet växer, hur staden sjunger ikväll? Trafikens brus blir till en symfoni. Men om du riktigt lyssnar så ska du finna där i en underton av hjärtats melodi.
Vi måste ju prata lite grann om det här med föreställningen om Sundbyberg. Den här liksom idén om Sundbyberg, var den kommer ifrån och vad det egentligen, vad handlar det om?
Mm.
Det här är lite skeva, lite...
solkiga, lite unkna.
Ja, exakt.
Men ändå...
autentiska.
Mm, precis. Mm. Vi skulle kunna börja prata med det genom att ställa oss vid en staty där Fredsgatan mynnar i... Esplanaden som heter Tulegatan.
Mm.
Där står nämligen en skev spjutkastare.
Ja, det är något fel på honom.
Ja, åtminstone ansågs det vara något fel på honom. För att det är Carl Fagerberg som var skulptör som bodde i Lilla Alby i Sundbyberg. Och han gjorde ett antal ganska, idag skulle man kalla dem för lite heroiska statyer som skulle stå vid Stockholms stadion. De skulle placeras där på 1930-talet. Kulstötaren, stafettlöparna och så skulle han göra spjutkastaren.
Mm.
Och den gjorde han, men den bedömdes att ha en felaktig benställning. Och tittar man på den idag så ser den liksom lite skev ut. Det ser ut som att man har böjt benen. Om man skulle ha gjort en spjutkastare med piprensare. Liksom. Den har liksom, så benen är lite böjda. Den ser ut som att den antingen håller på att gå av eller ramla omkull.
Ja.
Och det är inte så heroiskt. Så den bedömdes ha en felaktig benställning. Och vad får det då för följd? Jo, han skänker den till Sundbybergs stad.
Okej. Okay. Den platsade inte utanför Stockholms stadion då, där de andra står? Nej.
Det står nu en. Han gjorde en ny.
Ah, ja, en bättre.
Med bättre benställning och benstomme som står utanför Stockholms stadion. Men den skeva med det lite bensköra benstommen står i Sundbyberg. Och det är någonting med den där liksom skevheten och lite, delvis liten aura av att inte vara perfekt.
Mm.
Som återspeglas i också bilden av Sundbyberg. Både den positiva och lite liksom negativa bilden av Sundbyberg. Och det finns ju några liksom skildringar, inte minst liksom kuplettartade eller musikaliska skildringar som närmar sig Sundbyberg, som på något sätt sätter fingret på det här. Både Hasse och Tage och Allan Edwall, alla de här folkhemmets tryggaste dissidenter, sjunger ju om Sundbyberg på det här sättet och i den här tonfallet.
Det är som en stad, det är som en stad som är som gjord för just trygga dissidenter, är det inte det?
Jo.
Ja, men ta Hasse och Tage till exempel.
Mm. Man får väl vänta vid sitt vattenhål på döden som en gammal elefant. Eller måste man till Sundbyberg och dansa tango med en tant? Det kanske bäst att man...
Man får väl vänta vid sitt vattenhål på döden som en gammal elefant. Eller måste man till Sundbyberg och dansa tango med en tant? Och där skrattar folk så de kiknar.
Mm.
Det där skrattet efter att man har åkt till Sundbyberg och ska dansa tango med en tant. Ja, vad är det man... Alla visste ju vad det var för någonting. Det var ju liksom en direkt anspelning på danshaket. Lorry.
Mm. Det här är väl inspelat någon gång...
1970 tror jag.
1970, mm.
Så då hade ju Lorry funnits ett tag. Men Lorry var ju ett ökänt liksom, tillhåll.
Mm.
Där just de som kanske inte hade lyckats helt i sina äktenskap. Eller kanske drack för mycket eller någonting annat. Var välkomna.
Alltså, de som inte hade råd kanske att gå ut och dansa i Stockholm. Eller som det finns, han som startade Lorry hette Nils Nilsson, eller Dubbelnisse kallade han sig. Och Lorry är ju en sorts sjaskig version av Nalen, kan man säga.
Ja.
Med annonser i tidningarna. Lorry, torsdag 21-01, tokig kväll med Leo.
Mm.
Du har råd att komma då det ovanstående kvällar kostar 10 kronor. Man har på julen har man julskinka för ungkarar som man säljer. Och det
som är, då är lite mindre julskinkor.
Lite mindre julskinkor, exakt. Och Kalle Lind har skrivit en artikel om liksom, han som alltid lodar i folkhemmets liksom, nöjesliv. Man tog spårvagnen liksom 1954, eller på 50-talet gick spårvagnslinje 15 från Stockholm till Esplanaden i Sundbyberg. Och där liksom...
Man fyllde också faktiskt bussar ifrån Odenplan och körde ut till Lorry, liksom för de som ville festa där.
Ja, dans för frånskilda, mogna ungdomar, gräsänkedans, man kanske hade Miss Jumper-tävlingar, Norrlandskvällar med Peterpalt, manliga topless-orkestrar, gratis läsk och kaffe efter 01.30. Hångelhörna, kondomautomat. Och det, jag tycker att om vi bara stannar kvar vid det där skrattet som kommer efter dansa tango med en tant, så tänker jag att här har vi en ny svensk medelklass som under efterkrigstiden har fått det bättre och bättre. Man har liksom, välfärdssamhället har liksom skapat både Hasse och Tage och dess publik. Och då finns det behov av någon sorts antites. Mm. Någonting som inte är det här framgångsrika välståndet som har skapats. Och där passar Sundbyberg rätt så bra in. Det har fastnat lite grann i någon sorts gammal tid. Och det är liksom en masskultur som den nya medelklassens modernister... De har liksom en dubbel relation till det där.
Det är en dubbel relation till det folkliga på något sätt. Alltså,
precis.
Det är både att man vill ha den där distansen till, som du säger, och samtidigt är det liksom ändå mångas realitet och kanske även identitet.
Mm.
Det ligger något väldigt komplext i det där skrattet. Mm. Som också har att göra med den där distansen och närheten som man kände till Sundbyberg. Alltså, det är både ett slags, inte för nära, men ändå en påtaglig realitet som många kunde känna igen sig.
Ja, Sundbyberg ligger ju precis på gränsen till, till Stockholm. De gränsar ju till varandra. Och den där, vi ska återkomma till det, men det finns liksom en relation i den där gränsen som jag tror också präglar bilden av Sundbyberg. Att den är någonting annat, någonting utanför, utanför gränsen.
Och det här är ju väldigt levnadskraftigt, måste man ju säga. För sen, bara för att ta ytterligare ett exempel, tv-programmet Lorry som körde igång 1989, hade man ju då naturligtvis tagit namnet på tv-serien eller tv-programmet, underhållningsprogrammet från dansrestaurangen. Mm. Och där sjöng man ju också en sång som visade vad det här handlade om. Nu är det dags för Lorry. Du kära unkna Lorry. Om du är frånskild, don't worry. Du får en plats på Lorry.
Mm. Och där har man ju, i den där tv-serien så finns det ju en karaktär också, i Peter Dalles gestalt.
Sen kom jag ju på det. Att det är den stora världen. Alltså den stora världen utanför Sundbyberg där jag bor. Där finns det killar som är så moderna.
Alltså, han går omkring i någon sorts beige trenchcoat och är liksom lite bortkommen i den stora världen. Han förstår inte riktigt, men han har stora tankar. Mm. Huvudet bland molnen, på något sätt. Också så. En antifigur, en antihjälte.
Och, verkligen, och den placerar man ju då också naturligtvis gärna i Sundbyberg.
Ja, och om vi ska ta Allan Edwall, så placerar han ju den här en liksom lite solkiga, kantstötta vardagsrealismen i Sundbyberg i Hallonbergen. Mm. I den liksom moderna
miljonprogrammet.
Ja, där hans kärlekspar i den här Du och jag hamnar i Hallonbergen.
Rådhuset, lillgrabben och en liten tvåa ut i Hallonbergen. Svärmorsa, svärfarsa, du var dum och jag var likadan. Vattkopper, kikosta, mat och hyra, och man lever jämst med rumpan missnöje. Urtråkigt, du blev sur och jag blev likadan.
Mat och hyra och man lever jämst med rumpan.
Mm. Missnöje, urtråkigt, du blev sur och jag blev likadan.
Mm.
Ja, men när man liksom börjar titta efter det där liksom restaurang skitiga duken känslan i Sumpan, så hittar man ju lite grann det överallt. Sådär, jultidningsförlaget, det ligger ju i Sundbyberg.
Just det.
Är inte det också sådär lite beige?
Ja, men som att det kommer från en annan tid, att det har kastats ner i långkoket Sundbyberg och blivit kvar där. Man gömt sig i bottensatsen på något vis.
Ja. Alltså jag kan inte komma ifrån att jag tror också att det har att göra med hur Sundbyberg är placerat i förhållande till, alltså vilka gränser där. Mm. Hur den länge haft sin identitet som en tidig förstad, men med stadsprivilegier. Alltså det är ett arbetarsamhälle med en stark social idé ändå.
Mm.
Men så ligger den liksom utanför en gräns.
Mm.
Och den där gränsexistensen är, tror jag, är någonstans förklarar också alla de här idéerna och förhållningssätten till Sundbyberg.
Ja, den definierar, det finns ett begrepp som vi har använt tidigare, bland annat i Sundsvall, minns jag, som konstvetaren och arkitekturhistorikern Gregor Paulsson använder, den urbana halvskuggan.
Mm.
Och det är någonting som finns precis utanför en gräns, eller i en gränstrakt mellan två saker. Där kan det uppstå någonting. Och jag tänker faktiskt på den här uppfinnaren i Lorry-sketchen. Han som har de här galna idéerna. Han är som en urban halvskuggig figur.
Mm.
För att han finns i ett rum där allt är möjligt. där han kan kliva in i en fabrikslokal och hitta på någonting. Mm. Och det där är väldigt präglande för Sundbybergs relation till Stockholm, som kan uppfattas som ett maktcentrum där man hela tiden måste förhålla sig till mitt, ett centrum. Medan Sundbybergs liksom, kan ändå präglas av, på andra sidan gränsen, av en sorts frihet, av en lorry-restaurang som där liksom the sky is the limit hos Dubbelnisse liksom. Han skriver i sina annonser så här: sluta prata skit om lorry, skum lokal, dåliga damer bjuder upp alla gangsters, kom om ni törs. En återkommande tanke som vi har pratat om i Sundbyberg är ju relationen med landskapet, och att det skapar någon sorts ödmjukhet inför dess motspänstighet eller dess liksom närvaro.
Mm.
Och det finns några ganska fina exempel på landskapsgestaltningar i Sundbyberg som exempel på det här.
Mm.
Det mest kända är nog Marabouparken.
Mm.
Parken runt den stora fabriken, chokladfabriken. Och den ritades av Sven Hermelin och Inger Wedborn på 50-talet i en liksom stil som försökte vara naturlig, ödmjuk, liksom en sorts folkhemspastoral, kan man säga. Mm. Någonting sånt där. En naturromantik grundad i verklig natur på något vis. Men det finns en till sån gestaltning som just också Sven Hermelin står bakom, som är lite mindre känd, och det är den stora Lötsjön. En av Sundbybergs liksom mest närvarande naturupplevelser. Den stora sjön som finns på gränsen mot Solna. Och den tänker man, där ligger ju en sjö.
Mm.
Vad trevligt, vilken tur man hade att det låg en sjö där. Men den är ju också helt konstruerad.
Mm.
Det är en del av den gamla havsviken, en relikt sjö från liksom istiden. Men när man inkorporerade det här området, det som var en del av Ör i slutet av 40-talet, så var det liksom en sjö som var på väg att växa igen. Den var på väg att försvinna mer eller mindre. Så man satte igång ett stort restaureringsprojekt. Man muddrade och pumpade upp ler och dy, och sen hällde man ut den där leran och dyn ut över golfängarna, och sjöns yta liksom tredubblades.
Man skapade öar också.
Ja, man skapade holmar för fågellivet. Man använde sprängsten från bygget av ett värmeverk, och man byggde upp de här öarna, man planterade växter, man skapade nya biotoper. Det är helt enkelt en byggd natur,
ja,
som idag känns som att den alltid har funnits där. Och vi blev stående där på stranden till Lötsjön, och så såg vi ut över denna manifestation av ödmjukhet.
Ja, det är liksom, vi gör någonting radikalt, men det ska absolut inte synas vad vi har gjort.
Nej, exakt. Storskaligt och ödmjukt samma gång. Och på andra sidan Lötsjön så ser man Arenastaden.
I Solna.
I Solna. Denna manifestation av samtid.
Mål av Skandinavia.
Mål av Skandinavia, Friends Arena, och runt detta så växer liksom de höga kontorskomplexen upp. på berget och gör sig synligt och manifesterar kranskommunen Solnas framsteg väldigt tydligt.
En stadsmiljö som är byggd kring en arena som typ används 3 gånger per år.
Ja, exakt. Och det blir så tydligt där att det går en gräns mellan ett och ett annat. Mellan Sundbyberg i det här fallet och Solna, där något annat pågår. Och gränser i staden som någon har beslutat om någon gång och dragit fram, som man känner och som skapar identiteter, relationer mellan de här kommunerna. Och inte minst, tänker jag, mellan den här typen av kommun som Sundbyberg är, som ju finns kring varje större stad. Finns ju runt Göteborg eller runt Malmö, de här alltså Burlöv, Arlöv, Lomma eller Mölndal. Mm. Göteborg eller här i Stockholm liksom Sundbyberg, Sollentuna, Solna, Järfälla, Upplands Väsby. Mm. Den här typen av kommuner som i någon mening kretsar runt en storstad men också har en relation till varandra och en relation till den här storstaden. Så de där gränserna är fascinerande att se hur de dras upp och vad de skapar för identiteter.
Ja, och de har ju liksom tillkommit liksom inte bara genom ett beslut.
Nej.
Utan det finns ju en historik. Liksom man tittar hur gränserna för till exempel just Sundbyberg har förändrats under 100 år. Så är det ju liksom ett, man förstår ju, och likadant med Solna, det är ett ständigt, det är en förhandling och det är schackrande och det är överenskommelse och det är inkorporeringar och det är liksom förskjutningar hela tiden gentemot både de som angränsande kommunerna men framförallt mot storstaden liksom.
Och det är intressant om man lägger upp en karta och tittar på Sundbybergs relation till Stockholm och dess relation till Solna. Så åt Stockholmshållet så är gränsen alltså nästan frostig.
Den är väldigt hård och definitiv.
Ja. Ja. Det finns väldigt få övergångar där man kan ta sig på ett självklart sätt och promenera från Sundbyberg, nu ska jag gå in i Stockholms kommun. Det är vägar, det är barriärer. Järnvägen går där delvis, men också liksom stora motortrafikleder. Så att det är som att där har det skett en väldigt tydlig liksom, definition av någonting som är på andra sidan, bortanför. I Solna kan man ju bara promenera rakt in. Ifrån Storskogen och in i Filmstaden är ju bara, det är bara liksom en du kommer inte ens märka att du går.
Nej, men så är det ju verkligen. Den är ju liksom helt porös. Ja. Liksom, gränsen är ju som upplöst mot Solna.
Och det finns ju en historia kring det där, för att Stockholms stad är ju en stad som under 1900-talets första liksom 3-4 decennier är väldigt expansiv. Den inser ju och har ju bestämt sig för att bygga tunnelbana och sina nya stora förstäder. Man vill bygga Vällingby, man vill bygga Skärholmen, man vill bygga liksom ut staden i sina såna här community liksom centers runt om. Och då behöver man ju mark. Och man äger ju väldigt mycket mark i kommunerna och i församlingarna runt omkring. Men man har ju inte, förvaltar ju inte dem. De är ju egna kommuner. Och man börjar liksom slå sina lovar och försöker inkorporera dem. Hässelby till exempel. Spånga.
Ja, just det.
Med Solna. Men även Sundbyberg dyker ju upp här. Men Sundbyberg blir ju lite ointressant för Stockholm, visar det sig. För att dels äger man inte så mycket mark i Sundbyberg. Men sen är Sundbyberg också upplevs som ganska färdigt. Eller det är så tätt.
Ja, precis. Det ligger ju liksom redan som typ en småstad där.
Ja.
Under mellankrigstiden. Det fanns inte tillräckligt stora markytor att exploatera. För det var ju någonting som Stockholms stad gärna hade.
Ja.
Det skulle vara ordentliga markytor. Och det kunde ju inte Sundbyberg erbjuda.
Nej, men man ville ju man skulle bygga sina nya utopier. Sitt Vällingby och så småningom sitt Rinkeby och sitt Tensta och så vidare. Och jag tänker att det här också på något sätt lägger sig lite grann det där skrattet i Hasse och Tage sketchen.
Ja.
Den här Stockholms medelklass som skrattar åt Sundbyberg, det där lite skeva. Det är också en manifestation av den här gränsen, tänker jag. För att det finns en förhandling där under 30-40-talet när faktiskt både företrädare för Solna och Sundbyberg ville vara en del, eller bli en del av Stockholm. Man önskade liksom att vara en del för att man uppfattade att man hade växt en hel del. Men den kommunala servicen var sämre. Risken var, medan man, att både Solna och Sundbyberg skulle utvecklas till fattiga och förslummade områden, nästintill helt inringade av det betydligt mer välmående Stockholms stad. Mm.
Så det slags fattiga enklaver liksom i storstadsregionen.
Ja, och då, men det där kommer ju aldrig att hända. Som du beskrev, Stockholm var inte så intresserad av Sundbyberg. Solna var mycket mer intresserad av att bli en del av Stockholm, men successivt under 50- och 60-talet så blir Solna också en egen stad och bestämmer sig för att hålla sig kvar vid det, och nu bygger man sin arenastad och är stolt över det. Men där dras den där gränsen upp. Men i det här sammanhanget så växer ju också Sundbyberg.
Mm.
Sundbyberg börjar ju också inkorporera delar. Mm. Och en av de kommuner eller församlingar, ska vi säga, som man gör anspråk på, det är den väldigt motvilliga Spånga.
Mm.
Som ju har en lång historia i närheten av Sundbyberg, men som en egen liksom, förvaltande enhet.
Mm.
Det som är Duvbo.
Ja, just det. Ja, Duvbo är ju, det är en av de tidiga och större satsningarna i att spekulera i mark.
Mm.
Egna hemsföretaget AB Hem på landet, som började köpte upp stora markstycken, också på grund av järnvägen naturligtvis. Det här var ju ett fantastiskt läge när man kunde kliva av den järnvägen som gick enda vägen bort till mot Västerås till, till Stockholm, och där bo i ett egna hem i mer lantlig miljö, men ha väldigt nära till stan.
Mm.
Så Duvbo etableras då från 1899, blir redan 1903 ett så kallat municipalsamhälle. Det betyder att man får vissa stadslagar, vissa förpliktelser, brandstadgar och liknande, som man har i en stad, fast det ändå är på landsbygden. Och 1923 redan så var alla tomter fullbyggda i det här villasamhället. Och det här var ju attraktivt att köpa då mark längs med järnvägen, den spekulativa möjligheten. Och det var billigt. Sundbyberg var billigt. Och det här återkommer ju hela tiden i Sundbybergs historia, att när det blir för dyrt i Stockholm, då växer Sundbyberg.
Mm.
Då liksom tar Sundbyberg emot dem som inte har råd att betala hyrorna i Stockholm.
Och
när egna hemsrörelsen liksom blir för medelklassig, då kan också Sundbyberg börja liksom dra till sig andra spekulanter än vad som, de som har råd att göra någonting i Stockholm. Så det är ständigt så här, det är liksom, det är som en organism där liksom det cirkulerar runt enligt ganska förutbestämda principer. Just, och det är ju Sundbybergs stora liksom selling point, är ju helt enkelt att man erbjuder det billiga.
Ja.
Det var billig dans, det var billig underhållning, billig köttmarknad, sa en del också. Mm. Och likadant var det med företagen som ville etablera sig i Sundbyberg. Det var billig mark, man kunde bygga billigt stora fabriker.
Mm.
Det är ju så också industrisamhället Sundbyberg växer fram, liksom, med en stark konkurrensfördel i att kunna erbjuda billig mark.
Ja, jag tänker på, för att där finns ju den här fromme liberalen A.P. Lövström. Som nu som brukar betraktas som liksom Sundbybergs grundare, eller han som skapade förutsättningarna för Sundbyberg, genom att han ägde mark. Han såg till och lobbade för att järnvägen skulle till Västerås skulle ha en station genom vid Sundbyberg, så han kunde sälja den här marken och på så sätt tjäna pengar, helt enkelt. Och hans fru var väldigt aktiv just i försäljningen till industrier, att få dit liksom entreprenörer, det kunde vara i gjuteribranschen eller vad det nu var, som såg till att här fanns det billig mark, här kan ni anlägga era nya industrier. Och det där att vara vid en järnväg är ju någonting som är väldigt präglande, som också är en del i Sundbybergs identitet. Det är inte bara tunnelbanor, och det är inte alls pendeltåg bara heller.
Nej.
Utan det är järnvägen, den järnvägen som man nu planerar att gräva ner. Den har ju, det är som en hamnstad.
Mm.
Hamnstäder, du kan hoppa på en båt och så är du i New York.
Ja visst. Järnvägen. Det är stor skillnad mot att liksom bara ha en station i ett pendeltågsnätssystem.
Ja, du kommer till Bålsta eller du kommer till Upplands Väsby. Ja. Här kan du komma till Köpenhamn.
Ja.
Så att det är en helt annan känsla. Men jag tänker också på det där med den här uppfinnaren i Lorry-sketchen.
Mm.
Den här entreprenören, den här industrietableringen. För att det är ju en makalös mångfald av industrier som uppstår i i Sundbyberg genom åren, det är liksom hattar, tegel, kablar, häftstift, makaroner, orglar, knäckebröd, vaxdukar.
Orglar?
Orglar.
Okej.
Okay. Jag kan ta ett... Orgel, det är en bra... Liksom, för att det finns... Bara man tar ett kvarter.
Mm.
Kvarteret som låg på Eliegatan. Kvarteret Stiftelsen. Där fanns en stiftelse från början. Men första, sen etablerade sig då en musikinstrumentfabrik som tillverkade främst dragspel.
Mm.
Ja, så, någon som gör dragspel. Sen gick den i konkurs. Då tog den över av Åkerman och Lunds orgelfabrik 1924. Sen kommer den efter ett tag att övertas av någon annan. Då kommer Nordiska Overmanring AB börja tillverka halvmassiva däck för lastbilar och bussar enligt ett amerikanskt patent. Sen flyttar orgelfabriken helt ut och den utvidgas. Man köper in lite granntomter och då kommer Josef Farsi som har varit chef för ett företag i Hamburg som politisk flykting. Och då börjar man tillverka stötdämpare, valsar för tryckmaskiner, hjul till skottkärror. Den första svenska plastfolien tillverkas här.
Allt det här är i samma kvarter?
Detta är
i
samma kvarter. Ja. Och det är den här liksom möjligheten, den här billigheten, den här liksom, att det finns rum för att göra detta som skapar den här mångfalden som vi faktiskt lever vidare ganska mycket än idag. Mm. Det är en av de kommuner och kranskommuner i Stockholmstrakten som har flest liksom, arbetsplatser inom sin egen kommun. Ah, ja. Man bor och arbetar i kommunen. Så att där...
Man har inte så stor skillnad på dag- och nattbefolkning som man brukar...
Nej, precis. Men jag måste ändå... A.P. Lövström, han var ju medlem i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, en religiös man. Han var ändå lite besviken över Sundbyberg, att det hade blivit så billigt. Han uttrycker det 1892. Han hade väntat att köpingen skulle bebos av rika och fromma människor. Men det blev annorlunda. Köpingen har blivit ett samhälle uppfyllt av fattigdom och gudlöshet.
Mm-hmm.
Han kan inte neka till att många som bor här har en ordnad ekonomi och är och hyggliga, ärbara och bildade. Men Sundbyberg, konstaterar han, Sundbybergs samhälle utgörs av en underlig hop människor, meningar, krafter och strävanden. Och annat är inte att vänta i ett samhälle som uppstått och vuxit under sådana förhållanden.
Mm.
Sådana förhållanden.
Ja, jag tänker också på just Dubo som länge just var den här liksom, lite finare, mer anspråksfulla municipalsamhället, villasamhället, egna hemsområdet.
När man cyklar där idag, det är ju, man cyklar också upp och ner för backar.
Ja, verkligen.
Och de här schweizerierna, det är väldigt elaborerade och eleganta liksom arbetar, lägre medelklass villor som byggdes där. Alltså,
ja, men verkligen. Men man hade ju också uppenbarligen en väldigt, väldigt stark lokal patriotisk känsla.
Mm.
För när Dubo då till slut, när municipalsamhället upplöstes 1949 på nyårsafton där och man slutligen inkorporerades i Sundbybergs kommun, så var ju det med största motvilja.
Mm.
Så den där nyårsaftonen så hade man hissat, alla Dubobor som hade en flaggstång hade hissat flaggan på halvstång.
Mm.
När vi har rört oss i Sundbyberg så har vi också rört oss mellan de olika stilepokerna, där de har befunnit sig på sina bergskullar.
Mm.
Och när vi har liksom landat till slut i samtiden så hamnar vi ju i Ursvik, i Stora Ursvik.
Mm.
Det är också där som liksom, utbyggnaden av Sundbyberg nu sker.
Mm.
Och man rör sig nu precis, och återigen, där den nya tvärbanan i linjen ska dras fram och gränsen mot Stockholms stad. Är närmare bestämt gränsen mot Rinkeby som man kan skåda ut över när man står i de här delvis byggarbetsplatserna som är Stora Ursvik.
Mm. Tänkte när vi cyklade in i Stora Ursvik, så om jag ska vara helt ärlig, så tänkte jag nu kommer någonting nytt och fult. Nu kommer samtiden emot mig och grinar sitt liksom mest cyniska...
Detta hat mot samtiden.
Ja, men att de kanske varje generation har känt, jag vet inte. Men jag hade ju stått nere vid Lötsjöns strand och sett ut över Arenastaden och liksom odlat någon sorts idé om att samtiden är cynisk eller den är ett Excel-ark på höjden. Men terrängen slog undan benen för det här resonemanget. Bergen och bergsknallen gjorde att man inte riktigt hade fått till ett rutnät eller en exploatering som var jättehög. Det skevade lite grann. De stod och balanserade på en bergskant där man kunde gå fram och se ut. Det fanns mellanrum, trapplopp som löpte ner. Det var som en liksom, det var som att samtiden hade blivit lite benskör, men på ett bra sätt, som spjutkastaren. Den liksom balanserade och var inte så där heroiskt liksom nutida. Det är som att man hade ändå lagt sig i det här långkoket. Även denna stadsdel hade ramlat ner i långkoket Sundbyberg. Och det finns ju någonting med, vi har ju pratat om kranskommuner, att vara en kommun utanför en stor stad. Det innebär att man är inbegripen hela tiden i en ganska kraftig konkurrenssituation. Mm. Om medborgare, om skattemedel, om investeringar, om infrastruktur. Slåss man hela tiden på något sätt. Och i den här kampen så är det ju lätt att bli populist. Det är lätt också att bli ängslig.
Oh ja.
Vad är det som gäller? Vad vill folk ha?
Mm.
Och det är ju det som jag tycker att man ändå i någon utsträckning historiskt i det här långkoket som bär ändå lite grann lyckas undvika. Det känns ändå så som att varje epok inte riktigt blir den liksom mest manifesta delen av sin tid, sin samtid. Den blir en variant på sin samtid, men den tvingas hela tiden att knö sig in mellan någonting annat.
Ja, det är ju förvånansvärt befriat från så här kommunslogans och självutnämningar, Sveriges bästa eller framtiden, kom hit och se det, nu är vi det här liksom. Jag tänker återigen på det där som Håkan Blank sa, landskapsarkitekten, vi gör det vi tycker bör göras. Och någonstans så har ju det också fått en effekt, så som vi läste det, att stadsdelarna kan förvisso vara extremt olika och tillkomna under väldigt olika förhållanden. Men till slut så tar de ändå färg av varandra.
Mm.
Och det känns på ett förvånansvärt sätt som att det är en väldigt sammanhållen stad, stadskommun, som man befinner sig i.
Ja, och det finns ju en aktör här som jag tycker som ändå är intressant, och det är ju det allmännyttiga bostadsbolaget.
Förvaltaren.
Ja, bara att de heter Förvaltaren.
Ja, det är ju väldigt, det är ingen hjältenamn direkt.
Det är inget hjältenamn, och de gav ut en bok 1997 vid sitt 50-årsjubileum som heter Förvalta framtiden. Den skulle tydligen ha hetat En stad i rörelse, men den fick heta Förvalta framtiden. Där finns ett kapitel till exempel som heter När nästan allt återstår att göra.
Mm.
Det låter som, det är en sån här rad som skulle kunna vara med i en melankolisk Allan Edwall-låt. Mm. Nästan allt återstår att göra. Dum, 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 dum. Det blev inte riktigt som vi tänkt, men det blev ganska bra. Ja, sådär.
Ja.
Och om man då återvänder till liksom en av förvaltarens, tycker jag ändå, bästa stadsdelar, Storskogen. Den här korven.
Ja, vi blev ju vi är stora fan av det här området.
Ja, där finns ett tonfall som jag tror fångar precis det här. Och faktum är att när förvaltarna då skriver sin historia, så skriver de om Storskogen på ett sätt som fångar, tror jag, det Sundbyberg som vi tyckte att vi också fick syn på.
Mm. Ska jag läsa några rader ur vad förvaltaren skriver om?
Ja, men får vi höra på hyresvärdens ord?
Så här. Det finns inget storslaget över Storskogen. Ingen rikedom att demonstrera. Moderniteten har här glömsk och sprudlande lockat fram sceneriet, det till synes naturvuxna. Husens språk talar om en strävsamhetens och tålamodets triumf. Om en länge uppskjuten viljeyttring. En lekfullhet närmast. Vi ser hur denna lekfullhet letar sig fram längs bergssidorna. Hur den kröner ryggarna, markerar stupen. Var är makten? Den håller sig i bakgrunden.
Händerna rinner, huvudet går bo-bo-bo-bo-bom. Stubinen brinner mot explosion. Yeah. Du undrar vad som kommer hända, baby. Det första gången vi är själva, baby.
Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens Sundbybergs avsnitt. Det ni hör i bakgrunden är Oskar Lindros låt Debut, från hans debut Vilja bli. Oskar Lindros som är uppvuxen i Sundbyberg, Rissne. Innan dess hörde vi Ulla Billqvist, Gatans serenad, där hon faktiskt är ackompanjerad av Seymours orkester. Och Seymours orkester består av de så kallade jazzpionjärerna från Ör i Sundbyberg. Arthur Irmgard och Seymour Östervall, som växte upp i en parstuga på Örs gård, där man i början av 1900-talet också hade en dansloge för ungdomar. Vi hörde också Blå Stetsonhatt från Hasse och Tages 88 Öresrevyn 1970. Vi hörde Allan Edwalls Du och jag från skivan Färdknäpp 1981. Och Ack Sundbyberg, också den av Oskar Lindros.
Vi har framförallt två personer som vi vill tacka. Framförallt då Håkan Blank, som är landskapsarkitekt på stadsbyggnadsavdelningen i Sundbyberg, som också var den som hade laddat cykelbatterierna och tog oss runt i kommunens alla bergskrevor.
Mm.
Och också Leif Sandahl, som vi har indirekt fått en mängd information ifrån. Han har jobbat som stadsarkitekt och på förvaltaren när just Rissne byggdes på 80-talet.
Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema Arkitekter och från Sveriges Arkitekter. Ni får jättegärna höra av er till oss, och det gör ni faktiskt lättast via de sociala medierna. Via Instagram, Facebook eller Twitter. Vi finns faktiskt numera också på företagsnätverksplattformen LinkedIn.
Gör vi?
Ja, det gör vi. Så att om ni heller hänger där, så kan ni hänga där med oss också. Och meddela oss eller dela det vi delar. Gilla det vi gör. Och så vidare. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.